Det här är Nordegren i P1.
Ja, välkomna. Louise är fortfarande på sitt hemliga uppdrag, så jag har äran att välkomna Dilsa Demirbag-Sten tillbaka som dagens bisittare.
Åh, tack Thomas. Det är väldigt trevligt att vara tillbaka här bredvid dig. Mm. Fast du ligger på minuskontot efter din kommentar till damerna från Ekot här.
Varför det?
Dags att lyfta er. Vad var det för kommentar?
Nej, men det var mer faktisk reflektion.
Att det minus 20 nu på kontot. Byt ämne innan du backar.
Okej, jag tänkte att vi skulle prata mycket etnicitet och svenskhet och midsommar nu, men nu blir det så långt med Studio 1, så vi kör så här istället. Känner du igen den här musiken? Vad kan detta vara? Vad kan detta vara, Dilsa? Vad låter det så?
Låter illa.
Det låter som opera, någonting sånt där, va? Eller någon marsch. Men jag ska hjälpa dig på vägen. Det är en nationalsång.
Grekland?
Nej.
Nationalsång?
För ett land som idag är lite aktuellt. Vem skulle kunna ha en sån här lite...
Ecuador?
Ja! Bravo! Det är Ecuadors. Och jag kunde inte låta bli, för jag tyckte den var så pampig och det är så sällan vi får spela den. Mm.
Det här kanske var inte så pampig version dock. Lite sådär amatörgänget. Ja. Men never mind. Mm. Ecuador, jag förstår vad du är ute efter.
Ja, just det. Och vi har ju redan pratat lite med Studio 1 om det här. Men vad ska man säga? Är det här en tragedi eller är det en komedi? Eller vad är det som händer?
Ja, det är verkligen alltihopa, tycker jag, samtidigt. Han vet ju mycket väl, Assange pratar vi om här. Mm. Han vet ju att inte vi har något utelämningsavtal med, eller britterna har utelämningsavtal och det kan inte Sverige ha då i heller. Så att han har ju sökt sig till liksom en diktatur, ja det kanske var, men han har verkligen sökt sig någonstans där vi inte kan hämta hem honom istället för att möta rättvisan som han hela tiden moraliskt åberopar i det han företräder.
Ja, men vad han är rädd för, det är ju att om han utlämnas till Sverige så kommer amerikanerna att slå till och be att han ska utlämnas vidare.
Men han behöver väl inte vara så orolig för USA. Ja, han behöver väl kanske inte vara så orolig för Sverige. Vi har inte fått hem någon hittills.
Nej, men är han paranoid, menar du? Eller kan det inte ligga någonting i det att USA verkligen vill komma åt honom? Men och han döma honom för spioneri?
Det kan jag tänka, men alltså, det är ju ändå lite mer värdigt att möta. Han har ju haft väldigt hög svansföring och åberopat högre värden, ja, men, och sen så bara flyr
han. Men det är inte säkert att det här ens håller för åtal, och även om han skulle ha dömats för de här,
men han är paranoid,
sexualbrotten, så skulle han väl nästan ha suttit av det nu i förhållande till hur länge han har suttit med fotboja i
England. Men han är
ju
fångad i sin egen drama, får man en känsla av.
Mm. Men kommer vi se annorlunda på detta när man på överhuvudtaget på Wikileaks och vad den har lärt oss?
Det tror jag nog definitivt. Jag menar, se bara under den här korta perioden. Hur många år är det nu? 3-4?
Ja.
Så har vi väl pendlat och förändrat vår syn på det hela ganska många gånger nu. Har vi inte det?
Mm.
Så att, jag tror inte slutet är skrivet än.
Ja, sen hörde jag...
Du liknar Assange lite grann. Hårfärgen, jag tänkte på det. Apropå utseendet som du kommenterar.
Är det en komplimang eller är det en...
Säger ingenting.
Nej. I morse så hörde jag också att björken ska avge mer koldioxid än den tar upp och vara en miljöbov. Hörde du det också?
Nej.
På vetenskapsmål, att fjällbjörkarna är liksom farliga för miljön. Och då tänkte jag, det måste ju vara sensationellt. Tänk om det gäller alla träd. Tänk om vi inte ska rädda regnskogen utan hugga ner den istället. Samla pengar för det. Jag tänkte... Och sen blev jag, men sen tänkte jag, sen såg jag att den som uttalade sig hade ett i sammanhanget konstigt namn.
Miljöforskaren Robert Björk, som läst studien, tycker att resultaten är mycket intressanta.
Va? Det handlar alltså om den farliga fjällbjörken. Vi kör det en gång till.
Miljöforskaren Robert Björk, som läst studien, tycker att resultaten är mycket intressanta.
Det här är intressant om inte annat. Vad är det han försöker göra upp med egentligen? Är det släktnamnet? Är det fadersmordet han är ute efter? Vad är det som händer? Ja, tror
är det inte hans typisk aptonym? Alltså när namnet har någonting med verksamheten att göra. Alltså som Nordeas chefsekonom Annika Winst, Radiosportens Robert Tennisberg, Naturmorgons Elin Lemmel, alkoholforskaren Gunnar Ågren, brandförman Göran Eld, kassaskåpsexperten Hans Kofot, polisens stationsbefäl Jimmy Boja, musikläraren i Örebro Kerstin Moll, metrologen Lisa Frost eller den säkerhetsansvarige på Handelsbanken Rolf Rånman. Och sen föreslog de på redaktionen den danske prästen och folketingsledamoten Jens Langballe. Men det förstår jag inte hur de tänkte, för det har väl inget med hans verksamhet att göra.
Nej, men vem har gjort den här researchen? Kan du hjälpa mig att förstå vem som har sagt
det? Jag tror det är någon som har slått på Wikipedia eller någonting sånt där.
Knepiga namn.
Ja.
.se. Ja, ja.
Okej. Nu har vi min tidigare sidekick Leif Pagrotsky med oss. Hallå!
Hej Thomas.
Var är du någonstans?
Jag står vid säkerhetskontrollen på Arlanda.
Jaha.
På flygplatsen.
Och vi har ringt upp dig för att vi har ju fått veta idag att du hoppar av riksdagen. Varför?
Men ska du inte börja med att fråga... Hej Leif, det här är Dilsa Demirbergsten.
Hej då, tjena.
Tjena. Du, var kommer du ifrån? Du står på Arlanda.
Jag kommer från riksdagen och är på väg till St. Petersburg.
Ah, okej.
Okay. Jaha.
Tänkte om det indikerade någonting, ja. Thomas.
Nej, okej. Okay. Men varför hoppar du av riksdagen idag?
Ja, du, jag har suttit i riksdagen nu i 6 år och jag tycker det är som många andra som du också gör då och då i livet funderar på om man skulle göra något annat och byta spår lite grann. Och även jag har nu kommit hit och tycker det är lagom så här mitt i mandatperioden när man har gjort en del insatser förra valet, men någon annan kan hinna och börja förbereda nästa val.
Men då undrar vi ju, vad gör en etnisk svensk man mitt i livet? Vad funderar man på att göra då?
Det är en bra fråga. Det är den som jag tänkte ställa mig nu under sommaren. Men nu känner jag mig i alla fall att de här 6 åren i riksdagen har nått ett slut. Och nu ska jag fundera framåt. Men jag fortsätter med politiken. Jag sitter fortfarande kvar i vårt verkställande utskott i mitt parti, det är det tyngsta uppdraget jag har och det fortsätter. Och jag har dessutom ett par kommunala uppdrag i min valkrets i Göteborg som rullar som vanligt. Mm. Utan det är just riksdagsarbetet som jag slutar med.
Men du är en sån här folkkär typ i Göteborg. Alla hälsar på dig när man promenerar på gatan och så. Och du har personkryssat så många. Är det verkligen schysst att hoppa av mitt i mandatperioden? Mot väljarna?
Ja, det är en bra fråga. Jag har ställt mig den också. Jag tyckte att det gör att man inte kan hoppa av för snabbt efter ett val. Och jag tycker att jag har jobbat ambitiöst under 6 år och jag har gett göteborgarna vad de kan begära. Och det är smickrande om de skulle vilja ha mer av mig. Men jag tycker det känns som en bra vägning det jag nu gör.
Men nu sitter ju varken din partiledare eller partisekreteraren i riksdagen och så nu hoppar du av. Det ser ju konstigt nu ut. Är riksdagen ingen viktig längre?
Riksdagen är viktig, det där beslutet fattas. Men vad gäller...
Ja, är det det?
Ja, nu i och med att det inte finns någon majoritetsregering så har ju riksdagen blivit viktigare, det är klart. Och det normala i Sverige är ju att med den författning vi har så är det minoritetsregeringar i Sverige och då är det mycket som förhandlas i riksdagen. Mm. Men den politiska debatten äger ju i lika hög grad rum i media. Och där har riksdagen devalverats ändå under lång tid eftersom alla utspel och alla nyheter presenteras någon annanstans. Och när det kommer till riksdagen är det känt sedan länge och det blir ändå lite postfäste med riksdagen. Nu påverkas inte det så mycket av att just jag lämnar, utan de du nämner vill jag ju addera då också att vår ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson inte heller sitter i riksdagen.
Men det var ju desto större anledning att du i alla fall skulle sitta kvar.
Ja, det tycker jag. Ja. Jag lägger bara på mina axlar, men jag gör inte så mycket till från det, tror jag.
Men då måste jag fråga till slut, vad ska du göra nu? Ska du följa i Nuders och Östros fotspår?
De har ju valt helt olika vägar, så jag vet inte vilka fotspår du menar. Du riskerar att man hamnar i spagat om man försöker med båda, men jag ska tänka ut någonting och så får jag se. Ja. Jag tänker i alla fall inte sluta arbeta.
Men vadå, du ska sätta dig på en klippa och tänka i sommar?
Ja, eller kanske en eller ligga på en filt och slöa och titta på solen och fundera. Mm.
Och ska du sitta kvar i Riksbanksfullmäktige? Det ska du väl inte, för det är väl i egenskap av riksdagsman du har varit där, va?
Ja, det lämnade jag för ett år sedan faktiskt.
Ja, okej. Okay. Så nu kan du vicka som sidekick igen?
Om jag får.
Ja, det får vi ha en allvarlig diskussion om på redaktionen.
Det var så konfliktfyllt sist, jag vet inte om du vågar.
Nej, vi får se. Tack Leif Pagrotsky. Ja, för drygt ett år sedan, den 19 maj förra året, så hade vi en stor organdonationsdebatt här i Nordigen i P1. Och då sa vi bland annat till Göran Hägglund att han skulle komma tillbaka efter ett halvår och visa om det hade hänt någonting. Och nu har det gått ett år och det verkar inte ha hänt särskilt mycket, så vi tänkte att det var dags att kolla upp. Men Göran Hägglund hade förhinder idag, men vi har tänkte att det hindrar oss inte att vi ska stämma av. Och utgångspunkten är ju att människor fortfarande dör i kön i väntan på organ som faktiskt finns, men som vi inte tar vara på lika skickligt som andra länder. En liten research så visar att det finns anledning att ta upp det här igen, eftersom det fortfarande är cirka 800 personer som står i kö i väntan på att få nya organ. Och antalet anmälda till donationsregistret är cirka 15% av befolkningen. Och det har stått still i stort sett. Mm. Och i en europeisk jämförelse så ligger den svenska sjukvården, som annars brukar skryta med att vi ligger på toppen, på en inte särskilt hedervärd 15:e plats. Praktiskt taget alla andra industriländer som vi annars jämför med är mycket skickligare på att ta emot organ. Välkomna Marta Elin och Elinor Elin.
Tack.
Du Marta, du har fått 5 nya organ i magen för 4 år sedan. Kan du berätta vad som hände?
Ja, bakgrunden till att jag blev transplanterad var att jag fick en cancerdiagnos. Och jag stod inför alternativet då att antingen stå kvar på cellgifter och livet ut eller få den här flerorganstransplantationen då. Det var ett val på ett sätt som var enkelt att ta, i och med att jag ville ju bli cancerfri. Men det var också väldigt många frågor såklart om livet och döden. Och jag hamnade i en situation också som var såklart väldigt ny för mig. Och jag hade inte heller stött på det här med organdonationsfrågan tidigare. Så det var verkligen en helt ny situation som jag befann mig i när detta hände mig.
Förlåt, hur gammal var du när du fick beskedet?
Då var jag drygt 30 år. Så jag stod mitt i livet och hade mer funderationer på om vi skulle skaffa barn eller vad nästa steg var. Men helt plötsligt så vändes allting upp och ner.
Men det låter väldigt mycket, 5 organ.
Ja,
de flesta får väl 1 organ?
Ja, den här transplantationen, ska jag säga, är väldigt ovanlig. Mm. Många frågar också 5 organ, vad innefattar det? Och då räknas det med att jag har då bytt min magsäck, min lever, min bukspottkörtel, torrfingertarm och tunntarm. Det är de organen. Mm. Och då är det då också från en och samma donator som jag har fått de organen ifrån.
Mm. Jag förstår att det här naturligtvis präglar ditt liv och syn på donationer. Hur var det innan du fick det här beskedet? Var du en av dem som anmälde?
Jag kan säga att jag hade aldrig mött frågan. Jag hade inte mött den under min skoltid. Mm. Jag såg ingenstans. Jag fick ett brev på posten, minns jag. Men vad jag gjorde av den då, den försvann, ska jag ärligt säga. Och jag känner lite skuld för det idag när jag står på den här sidan och vet att organdonation räddar liv. Och jag hade inte levt idag. Jag hade inte levt om inte någon hade sagt ja i den här frågan.
Vet du var dina organ kommer ifrån?
Nej, det vet jag inte. Det är ingenting som man får veta.
Det är kanske skönt.
På ett sätt är det just nu är det ju mina organ. Jag har fått dem. Jag kan ju inte heller känna mina organ, men visst är vetskapen där om att det är en fantastisk människa som jag tänker på, framförallt också anhöriga. som jag vet sörjer såklart den här personen. Och för mig blir det oftast påtaget vid högtider, vid djur och sådär. Då brukar jag tänka extra mycket på anhöriga och tända ett ljus och sådär brukar vi göra också. För jag känner inom mig att det är en sån tid att med respekt och med tacksamhet.
Hur var det att vänta?
Får jag svära?
Ja, det,
nej, det är faktiskt en tid som är väldigt svår att beskriva. Därför att det är hopp och förtvivlan. Man får ju också berätta då att den här tiden man väntar är uppskriven på en väntelista. Då är du sjuk. Du mår ju inte bra. Och alla utredningar ifrån som jag fick, då kan vi operera kirurgiskt, kan vi... Ja, stråla kan vi sätta in det på cellgifter, vilket de gjorde då för att hålla tillbaka cancern. Man kom till den ytterligheten, det var sista vägen ut.
Mm. Hur mår du idag?
Bra.
Vad tänkte du, Elin, och du är mamma, när det här hände?
Ja, för det första är det något som man aldrig kan förbereda sig på, ett sånt här besked. Utan när det kommer, då kommer det. Och för min del så jag är nog en sån som ser det precis som det är. Så jag försöker se sanningen, så här är det. Och sanningen, den är... Det finns ingenting som är värre än sanningen. Och utifrån det så tog jag ju... Ja, tilltro till läkarvetenskapen och det som finns att göra. Hela tiden får jag tro på att det finns en möjlighet.
Trodde du då att hon skulle dö? Eller litade du på att det här skulle gå bra?
Det fanns tillfällen då jag tänkte att hon skulle dö. Det gjorde jag, men det var några tillfällen. Men i stort sett så ville jag tro hela tiden att det inte skulle bli så, naturligtvis.
Mm. Nej.
Ni är här inte bara för att berätta om ett fall, utan jag såg att ni har startat en organisation som heter MOD, som betyder mer organ för donation. Mm. Berätta. Va?
Ja, det är jag tillsammans med Peter Karstedt, en kollega och vän som nu jobbar med det här. Vi träffades under ett spel som heter World Transplant Games, där vi mötte deltagare från hela världen som var med i en fantastisk idrottstävling. Och i det positiva andan så ville vi sa det var, vi, som ni nämnde tidigare, så närmare 800 på en väntelista. Vi vill sprida det här budskapet eftersom frågan inte lever idag. Den finns inte, den syns inte, vi möts inte utav den. Så därför så sa vi, nu startar vi någonting, ett nytt initiativ för att vara med och kämpa för det här. För alla de som står på den här väntelistan. Så att de organ som finns tillgängliga ska kunna nå ut och hjälpa de som behöver det.
Och vad är det ni vill göra?
Ja, vi har varit med nu och tagit fram en utbildningsfilm och kommit till skolan och pratat om den här viktiga frågan. Man pratar ju om sex idag, man får utbildning om, man pratar om mobbing, man pratar om annat, men organdonation. När pratade man om det senast? Det är ingenting som man kanske lyfter vid frukostbordet och helt plötsligt bara säga. Det måste initieras någonting, en process, att man kommer hem och pratar. För det är ju också en fråga som kommer sig, hur gör man? Hur blir en donator? Det är mycket frågor som dyker upp, och det vill vi komma ut med. Så vi har varit runt nu hela den här första halvåret här när vi har byggt upp den här organisationen, så har vi varit ute och pratat med patientorganisationer som jobbar med frågan, professioner, politiker, vi har varit ute och tittat på reklambyråer för att göra det. Vi vill lägga en mer personlig ton till det, vi vill att det ska beröra så att folk verkligen förstår att det här räddar liv. Och vi har fått väldigt bra respons när vi varit ute och pratat om så här, men gud, bra, det här behövs. Så det känns fantastiskt. Och det vi vill egentligen är att det ska bli en rörelse så att alla pratar om det.
En av de saker som gör att det är besvärligt är ju att det är relativt... när man gör enkätundersökningar så, där, så är det 80% tror jag som säger att de vill donera sina organ. Men sen... I praktiken så är det inte så många som verkligen tar det där steget, trots att det är väldigt enkelt. Vi har Charlotte Möller här från Socialcentrum. Kan du bara säga, hur är det man gör nu? För ni har ändrat hemsidan nu. för donationsregistret?
Man går in på livsviktigt.se och där kan man anmäla sig till donationsregistret och också läsa och få fakta om organ- och vävnadsdonation. Och den sidan är ju målgruppsanpassad för allmänheten, för att man som allmänhet lätt ska hitta den information man söker. Och det är människor som vill ha information, så det har Marta precis alldeles rätt i. Sen är det ju flera komponenter som ska till för att vi de facto ska kunna genomföra organtransplantationer i Sverige.
Ja,
tar, allmänheten är viktig.
Ja, det tar vi sen. Men man går in och så skriver man bara sitt personnummer.
Ja, man får registreras först vad man, att man vill donera. Då finns också möjlighet att skriva att man inte vill, men att man vill donera. Och ange sitt personnummer och så får man en bekräftelse hem på posten. Så det är ett väldigt enkelt, det är ett litet klick bort. Och de allra flesta som gör det här, det är majoriteten, de tar faktiskt ett positivt ställningstagande idag i Sverige. Så vi är ju det landet i Europa som är mest positiva till organdonation, helt klart.
Men det är ändå svårt att gå från det där att man principiellt är för det till att, för det är liksom, man skriver ju på det här att man en gång ska dö, och det är ju en obehaglig tanke.
Ja, det är nog som så att man behöver bli påmind om det. Yngre människor tycker i regel att det här är ganska naturligt, men de har så mycket annat att tänka på, som Marta sa här. Man är mitt uppe i livet och har annat omkring sig. När man blir uppåt 50-60-årsåldern, då kommer tankarna om hur man ska ha det när man inte längre finns kvar. Och då är det vanligt att man faktiskt tar kontakt och ställer frågor kring donation. Mm.
Men hur mycket är det här också en fråga? Hur mycket spelar det in att det här är en fråga som jag tror att de flesta ändå rådgör med sina familjer? Mm. Att det inte är ett beslut man fattar helt i slutändan. Juridiskt så är det ju det, men att många rådgör och därmed också har flera aktörer egentligen som är med att fatta det här beslutet.
Ja, eftersom de allra flesta i Sverige idag, 80% av befolkningen, är positiv, så har man fattat, det är ett högst personligt beslut vill jag påtala, och det är också det egna beslutet som ska gälla i slutändan när man har en uttryckt att man vill donera, så är det som ska gälla. Mm. Men har man haft ett bra samtal i familjen om det här, så brukar det i regel inte finnas några motsättningar om man är öppen med det. Och jag skulle verkligen råda alla som lyssnar på det här nu och har de här funderingarna, gå in på livsviktigt.se, skaffa information, ta upp det med dina nära och kära, för det är egentligen det allra bästa man kan göra, att prata om det.
Och säkerhetssystemet är att när man har fyllt i sitt personnummer så kommer det ett brev hem till folkbokföringsadressen, så det, man kan inte anmäla någon annan.
Nej,
så att säga.
Precis. Sen vill jag ju påtala att man behöver inte anmäla sig till donationsregistret. Det är helt frivilligt. Det är lika giltigt att bara berätta det för de som man har nära omkring sig, och att de sen kan förmedla det till sjukvårdspersonalen som har att genomföra donationer när man inte längre finns kvar i livet. Och man kan också fylla i ett donationskort och ha i plånboken. Men då är det också viktigt att tala om att man kanske har gjort det för sin familj, så de vet att kortet finns där.
Ja, Helena Groll, som programledaren på studiet, hon var och visade sitt kaliforniska körkort. Hon har bott där tiden, hon har kvar sitt körkort. Och då är det en sån här liten prick att man är donor på körkortet. Och jag kommer ihåg när jag bodde i Washington, så hade jag ett litet hjärta.
Ja.
På att man, så fort man fick körkortet så hade man... Mm. Varför har vi inte, det låter som ett väldigt enkelt system, varför
vi
gör vi
har
inte
tittat
det?
På det här i Sverige för att se om det kunde vara någonting för oss. Nu är det så att körkorten förnyas, är det vart tionde år eller någonting sånt där, om jag minns att det var så då i alla fall, och man tyckte det skulle bli för krångligt, för det är alltid som så att det är alltid den senast kända viljeyttringen som gäller. Man kan ju först ha tänkt att man inte vill, men sen kan jag faktiskt ändra mig.
Jo, men då kan man ju anmäla det också. Det är väl,
ja, och då får vi ju prata med Transportstyrelsen idag som har hand om den. På den tiden så var så att man var absolut motståndare till. Så det
var, vilka var motståndare till det?
Ja, de som utfärdade körkorten. Mm. Det var inte Transportstyrelsen då, men det var det myndigheten hette.
Men då, min fråga då, om det är så att 80% av svenskar är positiva och själva systemet är så otroligt enkelt, vad är den felande länken då?
Ja, jag skulle ju vilja påtala att det största arbetet behöver göras inom sjukvården, inom hälso- och sjukvården. Och vi tittar tillbaka nu på 2011 och ser glädjande nog, sedan vi satt här för ett år sedan då, ungefär, att man har faktiskt blivit lite bättre på att identifiera de möjliga fallen. För det handlar ju om att det här är ett ansvar som hälso- och sjukvården har. Det kan inte ligga på familjerna till de som blir donatorer. De har annat att tänka på i den här svåra situationen, utan det här måste läkare och sjuksköterskor.
Men vi ser ju inte så mycket i statistiken. Det ligger i stort sett still.
Ja, nu har vi ju inte sett statistiken för 2011 än, som vi håller på att jobba med den rapporten, men den kommer här snart. Och den visar i alla fall, kan jag säga preliminärt, att vi ser att det har donerats fler organ och det har genomförts fler organtransplantationer i Sverige jämfört med tidigare. Men det räcker förstås inte, för vi har 700 775 människor idag som väntar på en transplantation, man äter flera organ. Så behovet ökar, men vi ser att det är en liten ljusning i alla fall. Men
vi ska ta in en ny gäst. Bengt-Åke Henriksson, du är överläkare på Sahlgrenska i Göteborg och chef för enheten för organdonation. Nu har vi pratat om det här första, att det behövs, man behöver veta att folk vill donera. Men vad är det som gör att vi ligger på den där 15:e platsen i den europeiska statistiken?
Ja, det är förstås många orsaker till detta, och en anledning som vi har pratat om, det är allmänheten. Vi vet att Sverige är positiva, men utav de som har tagit ställning att de är positiva är det bara 50% som har berättat för sina närstående eller på något sätt meddelat att de är positiva. Och det gör att när de närstående då får frågan, eftersom personen är avliden, så vet de inte vad den avlidna hade för inställning till donation, och då får vi rätt att ta tillvara organ om de närstående inte motsätter sig det.
Men den psykologin är ju svår att komma. Det är väl på samma sätt som vi fyller inte i vita arkivet och vi skriver inte hur vi vill att vår begravning ska gå till, för att vi vill inte tänka på vår egen död.
Det är säkert att man inte vill tänka på sin egen död. Men om vi ser ändå det positiva i den här situationen, så är det så att antalet veton ifrån de närstående, de minskar, har gjort under de senaste åren. Och det ligger omkring 20% har gjort under fjolåret. Och jag skulle tro att vi ligger någonstans i den storleksordningen. Jämför man med Spanien, som är otroligt duktiga på detta med organdonation, så ligger de mellan 15% och 20%. Så att där har vi inte så mycket anhörig nej som man kunde befara. Men det är ett problem att man inte har pratat med sina närstående om sin inställning.
Men just Spanien lyfter ju fram för att de har en så mycket effektivare organisation. Men varför lyckas de mycket bättre med att ta vara på organen än vad vi gör?
De är betydligt mer aggressiva i sin organisation än vad vi är i Sverige. Man har på de spanska sjukhusen intensivvårdspersonal i huvudsak som är anställda med enda uppgift att identifiera och omhänderta organdonatorer. Det har vi inte i Sverige. Med sån organisation så blir det ju bättre resultat.
Och det är en lyssnare här, Ingegerd Municio, som har skickat in och sagt: baksidan av medaljen är att Spaniens väldigt goda siffror på organtransplantationer beror på att det är så mycket trafikolyckor med många unga människor som skadas. Så då är det väl inte så konstigt. Är det verkligen det vi ska eftersträva?
Nej, det ska vi förstås inte eftersträva. Sen tror jag inte att vi ska säga att Spanien har så mycket mer trafikolyckor liknande. De har också en betydligt bättre trafiksäkerhet idag än vad de har haft tidigare. Så att jag tror inte det räcker som förklaring. Utan
så i huvudsak är det att det är bättre organiserat på sjukhusen. Men är det så att det är regelverket som fortfarande gör att man på intensivvård och på sjukhusen är lite för osäker kring det här och att det blir för få organ?
Det finns en osäkerhet om det regelverk vi har i Sverige, och det har påtalats både från sjukvården, från SKL, från donationsrådet, att man behöver ha en översyn av regelverket så att de som står i den här situationen att ta hand om en donator, doktor, läkare och sköterska, att de vet vad de ska göra. Idag råder en osäkerhet, och det ser vi fram emot att vi får en översyn som jag hoppas kommer.
Men nu har vi inte Göran Hägglund här, men det är viktigt att det förtydligas, att det moderniseras. De är 20 år gamla, de där riktlinjerna.
Ja, det är de, och utvecklingen har gått framåt inom medicinen samtidigt som opinionen i samhället har ändrat sig till organdonation. Och lagstiftningen ska ju avspegla samhällets uppfattning i olika frågor, och det behövs en översyn. Mm.
Nu ska jag ta in ytterligare en person här, nämligen Sören Gyll. Du har ju genomgått en levertransplantation, och du var också med i diskussionen här för ett år sedan då Göran Hägglund lovade att det skulle hända saker. Och du är en man som är som Volvo-chef och som chef för Svenskt Näringsliv, så är du ju känd för att få saker gjorda. Har det hänt någonting?
Jag tror i så fall är det tysta. Alltså därför att jag har förstått att det pågår en del saker, men det är ju det som är problemet med hela den här administrativa delen, det är lagstiftningsfrågor och så vidare. Första förslaget är att vända på kuttingen, så att man inte, som i vissa länder, så att man får helt enkelt säga till att man inte vill vara med.
Ja, det tycker man det var det logiska, att, men då säger ju Göran Hägglund av etiska skäl att det är inte staten som äger våra kroppar. Och därför nej, så kan man inte ha ett sånt system.
Jag tror han kan fråga då, alltså, vi som är medborgare i den här staten, han ska inte kanske tyda det, göra den tydningen själv. Jag tror att jag har varit ute nu under det sista året och jobbat väldigt mycket med de här frågorna. Dels att få att man registrerar sig. Och dessutom då de här frågorna som har också med lagstiftning att göra. Och det händer inte speciellt mycket. Det finns väldigt mycket mer att göra. Och det finns alltså dels på att få in flera, men det gäller också att helt enkelt på sjukhussidan, inom sjukhusen, så är det en del som är väldigt framgångsrika med det här och en del som inte bryr sig. Och det här går också att förbättra. Plus att det finns en del lagar och förordningar som man kan diskutera om de ska finnas kvar eller inte. Men underlätta och gör det lätt för folk att komma till. Jag tror idag alltså det är en administration omkring det här som är ganska stor. Och det är väldigt mycket saker som håller på att jobbas med. Om man bryter med det här som jag har gjort, då är det så att man håller på att jobba med det. Och det håller på att ske någonting, säger man alla.
Mm. Utöver administrationen har vi kompetensen. Det är ingen brist på läkare så att säga, eller specialister.
Jag tror att den känsla jag har, för det första är jag tacksam att jag fått den här möjligheten att bli transplanterad, att det fanns en person som var klok nog att göra det här. Och då kan jag säga det att det var så också att sjukvården, en del säger då att jag känner mig dålig och så vidare. Det behöver man inte alls bry sig om, det tar läkarna hand om. Jag har varit med om det själv, därför att jag blev inkallad en gång, så fick jag gå hem. Därför att den levern var inte tillräckligt bra. Mm. Och de gör en kvalitetskontroll och alltihop där. Läkarna är positiva, som jag uppfattar det. Och jag har levt en fantastisk support i det här sammanhanget. Men det konstiga är att vi administrerar de här frågorna istället för att ta beslut och göra någonting. Mm.
Men ska vi bara reda ut den här sakfrågan? Bengt-Åke Henriksson, du som är överläkare. Hur är det? Flera av mina kollegor säger att jag har levt ett sånt hårt liv så det är ingen som vill ha mina organ, så det är ingen idé jag... Jag fyller i.
Det har Sören Gyll helt rätt. Det är inte det som ska hindra att man inte anmäler sig eller tar ställning. Ta ställning, den frågan om organen är lämplig att ta tillvara eller inte, det tar vi hand om om det skulle bli aktuellt. Så ja. Att det är inget skäl. Man ska alltid ta ställning och bekräfta sin ställning på ett eller annat sätt.
Jag har hört att 80-åringar har man tagit organ ifrån.
Ja, det har vi gjort. Och tidigare var det så att man inte tog organ, lungor till exempel, från personer som hade rökt. Men jag har varit med om att vi har tagit lungor från 70-åriga personer som har rökt. Lungorna har fungerat alldeles utmärkt när de har blivit transplanterade. Så det finns ingen åldersgräns, finns ingenting som hindrar att man inte ska ta ställning i frågan.
Ja, tillbaks till Marta, var ligger det svåra? Varför händer det så lite? Hur ska vi göra för att få eld i baken på Göran Hägglund?
Ja, det är ju därför vi har startat det här nu. Det nya initiativet, jag tror att det behövs. Vi pratar ju både från profession och vi pratar från politiker, och det finns en problematik i områdena, och det vill vi göra. Vi vill samarbeta med alla, därför att någonstans så ser vi alla en problematik i att det är närmare 800 personer som står på en väntelista, och så frågar man sig, men vad har vi för målsättning? Och då är svaret, alla vill ju likadant, alla vill rädda liv. Mm. Så därför så behöver vi ett samarbete, såklart. Att lyfta upp frågan. Och jag tror att som vi nu vill kommunicera det är alltså att göra den här frågan mer levande, göra den på ett modernt sätt. Blicka upp, titta upp, hur ser det ut i andra länder? Ni pratar om Spanien, vi pratar om ett närmare land, Norge, har vi varit uppe och besökt. De ligger ju dubbelt så långt i, eller i...
De tar vara på dubbelt så många organ.
Ja, och hur gör de? Hur fungerar det där? För det här är någonting för hela Sverige, det är inte en region, utan vi vill titta upp så att hela Sverige får se frågan. Mm.
Men det finns ju etiska komplikationer också. Det kanske inte, för det är svårt att... Jag läste i den här boken Ett år av magiskt tänkande av Joan Didion. Hon skriver hur hon från ena minuten till den andra förlorar sin man, och när mannen konstaterats död så får hon då mitt i den värsta sorgen frågan om de kan ta hans hornhinder hinner, och hon tänker på sin man. Just ögonen var hans person, och så säger hon till sig själv, de vill ta hans blå ögon, vem ska nu gå och titta med dem? Så att man förstår, det måste vara jättesvårt för en anhörig att liksom, om man inte vet någonting.
Verkligen, och det är därför det är budskapet att prata med dina anhöriga. Prata med dina anhöriga, ta den ställningen. Och man ska också veta att den här frågan, den räddar liv, och vi ska respektera vad alla tycker, givetvis. Men återigen, jag kan verkligen ta det från hjärtat och säga att jag hade inte levt. Så lyft den här frågan hemma, prata om den, vad ni tänker och vad ni vill. För alla människor kommer ju att gå bort.
Tycker du, men var står du någonstans i frågan, eller om du tar tydlig ställning i den frågan, tycker du att man ska ge sitt avkräva ett medgivande, eller ska man bli mer eller mindre kollektivt ansluten vid födseln, så att säga, att man måste, det är ett aktivt val att avstå snarare?
Ja, man kan säga i lagstiftning så står det väl också att är det så att jag inte har tagit ett beslut, så uppfattas det ju som ett ja idag. Ja. Mm. Så att på något sätt så har vi ju redan den lagstiftningen. Så att visst, det finns mer att göra, men om du frågar vad mitt budskap eller vad vi säger emot, vi säger ja. Vi säger ja till organdonation eftersom det räddar liv. En donator kan ju rädda upp till 7 liv idag.
Men Sören Gyll, du är ju van vid sådana här task force och crisis management och allt vad det heter inom management svenska. Vad ska man göra nu för att åstadkomma någonting här?
Jag tror den viktigaste frågan är faktiskt att fatta beslut. De här frågorna kan gå fram och tillbaka hela tiden, och därför vände jag på frågeställningen efter att ungefär som Socialdemokraterna anser att man ska ja till kvinnor i styrelsesammanhanget, ska man inte då kunna säga ja till att förutsättningen är att du donerar dina organ om det går att använda dem. Sen kan du stoppa det där om du inte vill.
Om man har religiösa skäl vill att levern ska ruttna jorden eller eldas upp.
Ja, men det kan vara vilka skäl som helst. Ja. Men du kan stoppa det här. Men då slipper du den här administrationen. Det här sysselsätter mycket folk att hålla på och diskutera de här frågorna. Och det är också en känsla av att man kan göra saker enklare. Och då bör man göra det. Men för oss som har varit utsatta för det här, jag är oerhört tacksam att jag kallar Kalle hade förutsättning att han donerade sin lever. Han skulle inte ha levt heller. Mm. Så att jag har samma situation som Marta här.
Du var på koll idag, hörde jag.
Ja.
Vad sa de?
Ja, jag har inte fått beskedet än. Men det är så att man... Det är en oerhört fin eftervård på så sätt att man följer upp det här. 3 månaders och även 6 månaders och så vidare. Och där får du reda på om det är någonting som har förändrats. De kan ändra medicineringen. Jag går ju på en konstant medicinering för att inte få avstötning. Och jag uppskattar väldigt mycket det som jag får, va? Jag tycker bara att flera ska få det.
Tack så mycket, Sören Gyll. Och Charlotte Möller, upprepa. För en gångs skull kör vi rätt ut propagandaradio för att anmäla sig till donationsregistret. Var går man in?
Adressen är www.livsviktigt.se.
Producent var Jesper Engström. Tack alla för att ni kom. Jag hinner inte upprepa alla namn. Ni får gå in på hemsidan och se. Och där finns också länkar. Tack för idag. Jag är tillbaka imorgon.